gängkriminalitet. I vissa områden beskrivet som krig. Unga män som kallblodigt dödar varandra.
Det är det blodigaste gängkriget någonsin i Sverige. Det är mellan Shottaz och dödspatrullen i Rinkeby i nordvästra Stockholm. En konflikt som kostat tiotals liv på bara några år. Och en konflikt som inte ser ut att ha något slut.
Samhället pratar om krafttag, hårdare straff, politiska åtgärder.
Klockan 3 natten till måndagen så kastade någon in en handgranat genom ett fönster i en lägenhet i bostadsområdet Biskopsgården i Göteborg.
Men hur kunde det bli så här?
Och en 8-årig pojke dödades av explosionen. Det här är det andra barnet som enligt polisen har blivit offer för olika kriminella gängs uppgörelser.
Och samhället svikit.
Men vad beror det på att just Sverige sticker ut här?
Som jag sa så tror jag att vi hade ett annat dödligt våld i Sverige förut som det har minskat. Medan andra länder hade den här typen av problem. Och vi såg nog inte det riktigt komma att också Sverige skulle kunna få den utvecklingen.
Idag kom alltså beskedet från domstolen i Danmark att dödspatrullens ledare, 22-årige Mohammed Ali, är skyldig till dubbelmord och mordförsök enligt dansk domstol.
Vad händer med syskon, föräldrar och vänner som förlorar sina älskade i rena avrättningar? Hur lämnar man kriminaliteten för ett liv utan dödligt våld? Och vad händer med tryggheten för medborgare som blir vittnen till skjutningar som inte verkar ha ett slut?
Du lyssnar på Ångestpoddens serie Vi måste prata om gängkriminalitet. Och idag träffar vi journalisten Diamant Salihu. Hej på er och välkomna till avsnitt 354 av Ångestpodden och vår första del i vår nya poddserie Vi måste prata om gängkriminalitet.
Hej! Äntligen!
Ja, verkligen.
Som vi har längtat efter att få släppa den här serien.
Mm.
Vi började jobba med den i slutet av augusti. Och jag vet liksom inte hur jag ska beskriva det här arbetet, för att det för mig har det varit bland det mest omtumlande jag någonsin har gjort.
Mm, verkligen. Och sen nu har det ju också blivit ännu mer på tapeten på grund av liksom, ja men Einar, och att, ja men det känns som att väldigt många blev otroligt berörda av det som hände för några veckor sedan.
Ja, liksom mitt i arbetet med det här så sköts ju Einar, och det, ingen vet ju vem det är som har gjort det.
Nej.
Eller poliserna kanske vet, men det är väl inget som är liksom offentligt ännu. Ingen är gripen när vi spelar in det här. Men det pratas ju väldigt mycket om kopplingar till liksom gängmiljöer.
Mm.
Det har debatterats liksom rapmusiken, det har pratats om strängare straff, det har pratats om krafttag, alla de här liksom, ja men, orden eller alltså begreppen som vi ju har jobbat med nu under hela hösten, men nu kändes det som att det medialt fick liksom ett uppsving.
Ja, och sen så har ju vi redan från starten med arbetet kring den här serien tittat på kopplingarna mellan det här och psykisk ohälsa. Mm. Eller liksom hur mycket psykiskt lidande som finns bland de som blir drabbade av det här.
Ja.
Spoiler. Och sen så här, alla blir ju drabbade på ett eller annat sätt, men vi blir ju absolut inte drabbade på samma sätt som de som lever.
Nej.
I det här.
En liten spoiler, psykisk ohälsa är väldigt närvarande i alla delar av det gängrelaterade våldet.
Och i alla delar som vi kommer släppa.
Ja, och jag vet inte, men det känns som att det är viktigt att kunna ha två tankar i huvudet samtidigt, av att liksom, av att man kan må väldigt, väldigt dåligt och samtidigt göra saker som är väldigt, väldigt dåliga. Mm. Och att det ena inte utesluter varandra, att inget rättfärdigas av det här dåliga måendet.
Nej.
Men att man kanske måste jobba med det här dåliga måendet.
Mm.
Men för den sakens skull såklart ta ansvar för dem, liksom, för mord som begås. Alltså det är det också, att man pratar om människoliv. Mm. Och det känner jag är jätteviktigt att man har med sig hela tiden.
Ja, för det är så otroligt normaliserat, den här kriminaliteten. Ja. Alltså, ja, det kommer ju liksom komma 6 delar av den här serien.
och vi har försökt täcka så många delar och så många infallsvinklar som vi kände var möjliga.
Och idag träffar vi en idol, nämligen Diamant Salihu.
Ja.
Han är ju väldigt aktuell just nu med en dokumentär på SVT som heter Våra barn dör. Jag uppmanar alla, när man har lyssnat på det här, att titta på den.
Mm.
Jag golvades i somras när jag läste Diamants uppmärksammade bok Tills alla dör.
Det gjorde jag också. Ja, dokumentären är ju ganska kort, så att det är så här, alla har tid att se den. Typ när man äter middag eller när som helst. Och boken är med bara så här, ja, men för att få någon slags övergripande bild av vad det är som har hänt under flera års tid, så ska man läsa boken.
Vår poddserie kommer ju liksom handla om gängkriminalitet generellt, men i många av avsnitten kommer det specifikt att handla om konflikten i Järva.
Ja.
Och den som då har beskrivits som en av de blodigaste gängkonflikterna någonsin, som ni också hör i introt.
Mm. Så vill jag också säga att vi kommer ju prata en del med Diamant om just det här med att så många är väldigt rädda för att liksom vittna och för att gå ut och prata om det här. Och bland annat så nämner Diamant en kvinna som vi då sa till honom innan att vi jättegärna vill ha med i podden. Och hon kommer gästa senare i den här serien, vill jag bara säga.
Vi är denna veckan sponsrade av Multigyn.
Det är vi. Det veganska, väletablerade varumärket som finns på alla apotek med produkter som behandlar de vanligaste intimbesvären som vi kvinnor lider av.
Vet du vad jag också känner mig väldigt trygg med?
Nej.
Att det är helt naturliga ingredienser.
Mm.
Men idag vill jag prata om en ny produkt, Sofie.
Mm.
Nämligen Calming Cream.
Ja, för den här nya produkten är utvecklad för att återfukta, lugna och skydda huden i det yttre intimområdet.
Det är allt jag vill. Alltså förlåt, men den här produkten, den har jag väntat på, kan man säga.
Mm.
Utan att ha vetat vad Multigyn har jobbat med bakom kulisserna. Så exakt detta har jag behövt.
Jag får så här, vaginal irritation och framförallt då kanske torrhet i slidan är ju jättevanligt, men också någonting som man kanske inte pratar riktigt om.
Nej.
Och, men egentligen är det ju så självklart, alltså om man är torr på händerna eller i ansiktet, alltså då kan man ju bli väldigt irriterad i huden. Man kan få liksom lite sår, det kan liksom svida och bränna. Exakt samma sak är det med underlivet.
Nej, men jag vet.
Så varför pratar vi inte om det? Hallå?
Nej, men du, jag vet. Och du vet, när jag var yngre, alltså jag förstod ingenting. Jag tänkte bara att det skulle sköta sig som ett eget litet liv.
Ja,
down there, så att säga. Men det är ju nämligen så här att den här nya krämen Calming Cream, man kan använda den varje dag.
Ja.
Och den kan liksom också användas i kombination med andra produkter som används för lindring av vaginala besvär.
Ja, och huden har ju redan en barriärfunktion.
Ja,
men det som den här krämen gör är att den stödjer den här barriärfunktionen. Alltså det vill säga en starkare hudbarriär som skyddar från yttre angrepp som bakterier och svamp.
Och även om vi nu har verkligen slagit ett slag för Calming Cream, för det har jag gjort, så finns ju alla Multigyns produkter på alla apotek.
Ja. Och sen så är vi ju bara väldigt stolta som får jobba med Multigyn, eftersom just det här med att prata om intimområdet och allting som man som kvinna upplever och som kan kännas så tabubelagt och skämmigt att prata om. Både vi och Multigyn tycker ju att vi måste sluta skämmas.
100%.
Alltså, det är bara så mycket skönare också att prata om det som känns lite jobbigt.
Ja, men och det vet ju vi.
Ja.
Tack, Multigyn. Vi är denna veckan sponsrade av Ellos.
Ja, och alltså förra året så gjorde Ellos en grej som jag tycker är helt fantastisk. Som de alltså ska göra nu igen.
Jag vet, det är pirr.
Ja, det är det.
Nämligen kampanjen Faces of Ellos.
Ja, och då kanske ni tänker så här, vad är nu detta? Och så här är det, att för Ellos är det så viktigt att alla kunder ska känna sig representerade när man sitter och tittar på kläder
det
på Ellos hemsida.
Ja, men det ska vara olika kroppar, det ska vara olika hår och hudfärger, det ska vara olika storlekar.
Mm.
Allt det där som vi ju har tjatat om så länge. Att vi och Ellos, vi har liksom så samspelat tills vi nu då spelar ihop.
Precis, vi har jobbat på varsitt håll kan man säga.
Precis, men för Ellos är den här inkluderingen väldigt, väldigt viktig.
Mm.
Och därför lanserade de alltså under hösten 2020 Faces of Ellos. Nu är det dags igen.
Ja.
Och vad då dags, tänker du som lyssnar? Du ska bli modell.
Ja, alltså nu är det dags för modellcasting bland er och Ellos kunder.
Nej, men förlåt. Alltså det är faktiskt så stort.
Ja, du kan alltså själv skicka in dig själv eller kanske tipsa någon kompis alltså, som du tycker. Ja, men man har ju så mycket vänner som man vet älskar att stå framför kameran, som tycker det är kul med mode och ja. Som ja, men tycker allt sånt är jättekul, och då har du alltså möjlighet att bli modell för Ellos.
Ibland kan jag liksom känna att så här, modell och modeintresset, alltså att det liksom innan har varit så avgränsat till bara extremt normativa kroppar.
Det har jag faktiskt känt helt ärligt skrämmande.
Ja.
För att man är såhär, jag passar inte in där.
Men Ellos ritar om kartan.
Det gör de sannoliken.
För att ansöka om att bli modell för Ellos så ska du fylla i ett formulär. Du går in på ellos.se, klickar på fliken Made by Women och Faces of Ellos. Du kan också gå in på ellos.se, du hittar allting där.
Ja.
Fyll i formuläret, bifoga bilder så har du chans att bli modell.
Tack, Ellos. Vi är denna vecka sponsrade av Mendly.
Och Mendly är ju chattterapi där du skriver så ofta du vill, får svar 3-5 gånger i veckan och du behöver liksom inte vänta dig, ingen väntetid.
Och Ida, vi båda har ju gått i terapi. Ja. Vad skulle du säga liksom, vad är liksom det mest mindblown för dig med att ha gått i terapi?
Ja, men ibland så tänker jag så, vad hade jag varit, vem hade jag varit utan terapi? Och då tänker jag ju liksom framförallt på KBT.
Mm.
Det som jag minns som mindblowing för mig, och detta var ju länge sedan, 2014, första gången jag gick i terapi för panikångest. Jag hade aldrig kommit i kontakt med att liksom bli behandlad för något som skavde psykiskt.
Nej.
När min terapeut bara såhär, alltså allt det som är skitjobbigt för dig nu, alltså i min panikångest var ju det att så, stå i kö i mataffären, gå på stan, sitta på en buss, äta middag med vänner. Jag förväntade ju mig att det skulle vara typ ett ord hon sa eller en mening hon sa som skulle förändra allt.
Ja, man vill ju ha ett recept liksom.
Ja, och så skulle det vara lätt. Men när hon bara sa, nej nej, allt det där du tycker är jobbigt, du måste utsätta dig för det.
Mm.
Och när jag också började utsätta mig och märkte att så här, okej, det funkar.
Mm.
Vad har varit för dig när du har gått i terapi? För du har ju gått hos Mendly.
Ja, och jag kan med fundera mycket på liksom vem jag hade varit och framförallt vart jag hade varit rent mentalt om jag där och då inte hade gått i terapi. För där var det liksom, ja men det var ju förra sommaren mådde jag skit. Det var också så skönt att hon jag pratade med då var så här, ja men okej, vi ska göra liksom en skattningsskala här på depression, och så visade det sig att jag nog hade en mild depression, och det var så skönt för då hade jag gått hela sommaren och mått väldigt väldigt dåligt och tog egentligen inte tag i det här förrän i slutet av augusti.
Nej.
Men det blev liksom bara en sån förklaring till varför jag hade mått och känt som jag hade mått under några månader. Och vilken jäkla skillnad bara det lilla kunde göra för mig.
Jag vet.
Bara det blev mindblown.
Också att få känna så här, vänta, mina känslor är inte fel, de är inte konstiga. Att bli liksom validerad i det man känner. Mm. Nej, men det betyder så mycket.
Ja, det gör det verkligen. Och det kan bli alltså, att man tillsammans med psykolog kan sätta upp liksom milstolpar för hur man ska ta sig framåt. Och sen hur lång tid det tar eller på vilket sätt, det får man ju liksom komma fram till tillsammans med psykologen. Men att bara ha någon att bolla med gör liksom, ja men det gör verkligen större skillnad än vad man kan föreställa sig innan man är där och behöver det.
Ja, alltså till 100%. Är det, så.
Mm.
Det är superlätt att komma igång med chattterapi via Mendly, och du kan skriva till din terapeut när det passar dig. Ladda ner Mendly via App Store eller Google Play.
Tack Mendly.
I den här första delen av poddserien träffar vi Diamant Salihu, journalisten som bevakat den dödliga gängkonflikten i Järva i Stockholm. Hej Diamant, varmt välkommen till Ångestpodden.
Tack så mycket för att jag får komma hit.
Ja, det är väldigt, det är stort för oss att ha dig här.
Ja, det är det.
Varför då?
För att vi älskar din bok och för att vi älskar grävande journalistik. Eller så vi högaktar det väldigt mycket.
Varför då?
För att det känns så, ni vet inte, jag har bara så enorm respekt för duktiga journalister.
Diamant är författare till boken Tills alla dör, som berättar om Tjottas och dödspatrullen.
Men för mig är liksom journalist att det är jag liksom dygnet runt. Mm. Och det har en del svårt att förstå, även min fru. Men det är jätteviktigt, för att det är någonting som man måste brinna för och vilja berätta människors historier, att vilja att inte ta ställning, och man får inte missta blanda ihop journalistik med aktivism. För det är en jäkla viktig gräns att man får, alltså jag som journalist gör inte skillnad genom att tycka saker på sociala medier och lajka saker, utan jag gör det genom att lyfta de rösterna som är berörda i de här olika miljöerna, och det är det som mycket av boken handlar om, att faktiskt lyssna på de som är direkt berörda.
Två gäng bestående av unga killar som vuxit upp ihop, varit barndomsvänner och som nu blivit dödsfiender som skjuter ihjäl varandra. Som Diamant själv beskriver det: bortom den spektakulära fasaden av droger, vapen och rapmusik som visas upp på sociala medier hänger frågan obesvarad i luften. Varför mördar ni varandra?
Intervjun med Diamant rullar nu från vår poddstudio 1 oktober 2021.
Vi ställer alltid en fråga till alla gäster i Ångestpodden, och vi tänkte att vi vill göra det i den här serien också. Vad tänker du på när du hör ordet ångest?
Ångest, ja, det är såklart beroende på vad man har med sig i bagaget, så kan det ju vara förknippas för mig med en enorm börda och sorg och tyngd att som hindrar en jättemycket från att ta viktiga beslut och att ta sig framåt i livet. Hindrar en i kontakt med andra, med relationer och jobb såklart. För mig så innebär det att jag ältar saker, att jag oroar mig för saker, att jag begränsar mig själv. Att jag tvivlar på mig själv och så vidare. Men jag, det bästa som jag har kommit på att hantera den ångesten, när jag oroar mig för hur saker ska gå och tänker katastroftankar i onödan, det är att jag försöker se alla de här hindren som man ju kanske ser liksom i en enda, som ett enda berg. Mm. Så tänker jag att men det är liksom, det är en transportsträcka till toppen av berget och sen bortom toppen av berget. Men jag måste ju också se att framför berget så finns det jättemånga mindre hinder som jag måste ta mig förbi. Jag tar en sak i taget alltså. Först tar jag mig till vattenkranen och sen brunnen och sen tar jag dricker lite vatten och sen tar jag mig nästa sträcka framåt och då kommer ett nytt hinder. Då måste jag hantera det då. Men jag får liksom inte bygga upp alla farhågor redan i förväg, utan jag hanterar det när det dyker upp. Och det funkar för mig. Att då släpper jag de här sakerna som är jättejobbiga. Samtalen och besvikelserna, motgångarna. Ta dem när de kommer. För då blir det liksom enklare att hantera.
Precis.
För det blir en åt gången istället för 20 olika ångestfaktorer.
Precis. Men du är ju vår första gäst i vår serie om gängkriminalitet, just på grund av din bok då, reportageboken Tills alla dör, där du ju skildrar gängkonflikten i Järvaområdet. Varför liksom intresserade den här konflikten dig, och liksom när kom du i kontakt med den?
Alltså egentligen kom jag i kontakt med den när jag bodde i Borlänge. För när jag växte upp där så var det jättemycket skriverier om något som en grupp som kallas för Familjen. De som är intresserade kan lyssna på en jättebra poddserie om det. Och sen när jag lämnade Borlänge så var det folk i Stockholm som bara, är du från Borlänge, lilla Chicago, Familjen. Och bara, det var så man förknippade Borlänge ett tag. Men som reporter på Expressen där jag jobbade i 11 år så fick jag resa överallt, alltså utanför Sverige, och var bland annat korrespondent baserad i London och besökte förorterna till London där det hade varit oroligheter. Jag var i Paris förorter där det hade varit rejäla upplopp som hade uppmärksammats världen över. Och sen hade jag också besökt en hel del av de svenska förorterna i mitt jobb som reporter.
Mm.
Och där träffat en ung generation, framförallt föräldrar som var födda i andra länder. Själva var många av de här födda i Sverige. Men alltså, det var jättestor skillnad mellan mig och dem. Jag som hade kommit som ett litet barn till Sverige kände mig mer integrerad än vad de upplevde att de gjorde. För det var mer så här större. De kunde inte alls relatera till det Sverige som jag kunde göra på samma sätt. Mm. Det finns ju många skäl till det. Men det var också samtidigt som det växte. Så här, problemen med skjutningarna växte. Ökade för varje år. Fler och fler dog. Och det var framförallt, och är framförallt, unga killar med invandrarbakgrund som skjuts ihjäl i våra utsatta områden. Och det här gjorde att jag såklart blev väldigt intresserad av att försöka förstå varför. Hur kan den här killen som har vuxit upp här bli mördad, eller hur kan den här killen gå och bli mördare?
Mm.
Och alla de här frågorna ledde mig så småningom till att jag fokuserade på en konflikt som jag sen också kom att bevaka, och det ligger också nära där jag bor, alltså att jag kan enklare ta mig dit och prata med människor och vara där under en längre period. Och det var därför jag också ville fokusera på just den här väldigt uppmärksammade konflikten mellan två grupperingar som har kommit att kallas för 28 och dödspatrullen.
Mm.
Där finns också andra dimensioner som gör det här mycket mer intressant att försöka förstå, för mig i alla fall. Hur kan forna barn och vänner som har sovit över hos varandra och vars föräldrar känner varandra.
Mm.
Du vet, det finns så många så här punkter, gemensamma punkter hos de här där de har gått skolan tillsammans. Plötsligt blir de dödsfiender och börjar ha ihjäl varandra.
Mm.
Och helt så här förutsättningslöst gå in med öppna ögon, bara, hur kan det här hända?
Ja.
Och försöka fråga alla runt omkring för att försöka förstå det så gott jag bara kan.
Mm.
Utan att så här heller väja för det som är svårt och alltså så här, som inte är populärt, alltså som kan störa en sida i den politiska debatten.
Mm.
Det återigen inte någonting jag som reporter, som journalist ska ta hänsyn till. Men jag ska vara konsekvensneutral och försöka berätta det man ser så sanningsenligt man bara kan.
Ja, det känns liksom som att senaste åren så har det ändå pågått en samhällelig diskussion kring liksom gängrelaterat våld. Man använder ju det som liksom slagträ i de politiska debatterna. Och dessutom så känns det ju som att så här, det finns ju också gäng såklart i olika delar av Sverige, även i mindre städer. Men just som du säger så har du valt att fokusera på konflikten i Järva mellan Tjottas och dödspatrullen. Kan du liksom bara beskriva vilka är Tjottas och dödspatrullen?
Först ska man placera Järvaområdet på kartan för människor, och det är i nordvästra Stockholm, det är alltså i Stockholm, inte utanför Stockholm som en del säger. Det är ungefär 90 000 personer som bor där, ungefär lika många som i Lund, och i Husby, Rinkeby, Tensta så bor det ungefär mer än hälften av de här människorna. Det är alltså i storleksordning ungefär som min hemstad Borlänge. Det är en del av det här miljonprogrammet som man byggde upp på i slutet av 60-talet, där man snabbt skulle lösa bostadskrisen. Det var för arbetare och tjänstemän från början, men har kommit att idag bli mer symboliserat med segregation och utanförskap. Där är väldigt många personer med utländsk bakgrund bor, och just i då Tensta och i Rinkeby så är det ett stort community med personer som har sitt ursprung i Somalia, som har då kommit dit i olika omgångar från tidigt 90-tal till i närtid genom anhöriginvandring och som kvotflyktingar. Så det, man ska liksom alltid komma ihåg att människor, man får liksom inte göra det lätt för sig när man försöker förstå etniska grupper, vilket en del vill göra i debatten. Jag utgår alltid från att jag har mitt ursprung som alban, att vi är så jäkla olika, vi har helt olika förutsättningar. En del bor fortfarande i utanförskapsområden, en del är EU-parlamentariker och världens bästa fotbollsspelare som Kosovare Slani, och sen finns det journalister och allt däremellan liksom. Men i det här community finns det då som sagt olika personer, inte en homogen grupp överhuvudtaget. Och i runt 2015 så fanns det en grupp på ungefär 20 personer som var väldigt välkända i lokalsamhället bland polis och myndigheter, föräldrar och allt det där. man hade krismöten kring hur ska vi göra någonting åt det, för vi ser att en del unga är på glid, de håller på att begå brott och föräldrarna lyckas liksom inte stävja de här, man har till och med försökt skicka iväg dem till hemlandet för att uppfostra dem, för att de ska få perspektiv på hur det faktiskt kunde ha varit. Men så händer det en sak sommar 2015 i juli, då är det en del i den här då kompisgruppen som är lite äldre som genomför en kupp mot Forex i Täby som också ligger i Stockholm, och man får med sig 2 miljoner i kontanter, och det här blir omskrivet i medierna, man liksom så här, det är en stor grej, det är unga killar, och i den tiden så har det blivit allt mindre vanligt med den här typen av värdetransporter och liknande, för att det blir svårt att komma åt den här typen av pengar, kontanter. Och då är det så att samtidigt som snacket går i Rinkeby om den här jackpotten som man har gjort, så är det också en grupp yngre killar som inte alls är så nöjda, för att de tyckte att de skulle ha varit med på det här. Varför har de här killarna gjort det utan dem? Och vad är det? För de tyckte att de hade varit med i planeringen. Så de är kränkta och konfronterar en av dem som var med, som var lite äldre, som var 19 då. Och de börjar slåss in i Rinkeby, och det är några som ser det här, och så drar de sig undan, får med sig den äldre killen, som jag förstår under vapenhot, till ett skogsområde som är nära något som heter Bromsten, där det är villområde, liksom till två skilda världar liksom, som skiljs åt av en osynlig gräns, och precis liksom, det är så bisarrt liksom, hur nära de här världarna är men ändå så långt ifrån varandra.
Precis.
Och där urartar det så att den här äldre killen som är 19 springer därifrån, och då skjuts det flera skott, och åtminstone ett skott träffar honom i ryggen, och han kommer då över på några minuter senare, traskar över till den här sidan skogen där en kvinna håller på och knipsar mördarsniglar utanför sitt radhus, och ser den här unge killen komma och vädja om hjälp, och inser ganska snart att det är allvarligt, och ja, det här leder till att den här unge killen dör. Och det leder till att vänner känner att de måste hämnas. Personer runt omkring. Och hämnden sker då 29 timmar senare. Och då skjuts en av de då yngre killarna ihjäl på en bensinmack i Brommaplan. En 16-åring. Så första offret är 19-åring.
Och då är han ändå såhär, den äldre, och han har inte ens fyllt 20 år.
Ja, jag var tvungen att säga det, för att man glömmer bort hur unga de här killarna är.
Ja, verkligen.
Och det är liksom början på hela den här konflikten som har hittills är ett tiotal som har dödats, och de flesta av dem har svensk-somalisk bakgrund. Många av dem är födda i Sverige, liksom gått i skolan här men hamnat helt utanför det egna communityt, också utanför det svenska samhället.
Ja, för samtidigt här i början av konflikten så är det ju också som att mycket saker läggs ner i Järvaområdet, alltså så här viktiga samhällsfunktioner. Jag vet att vi läste i din bok om att så polishuset skulle renoveras, och hela liksom polisstationen flyttades till Kista. Bankkontoret lades ner, alltså, och det kändes som att många var oroliga för vad som höll på att hända med hela området. Det blev liksom som ett område som inte riktigt fanns. Jag tyckte det var intressant också att du sa så här, ja, men vi ska komma ihåg att Järvaområdet är en del av Stockholm. Det ligger inte utanför Stockholm, och det känns mer som att
exakt.
Det läser man liksom så här, ja, men en bit utanför Stockholm, för att det ska inte ha med Stockholm att göra riktigt.
Det är liksom några stationer bort ifrån riksdagshuset.
Ja, precis.
Och det är bra att du säger det där, för att precis liksom, samtidigt som de här unga killarna håller på att spåra ur, så skedde ju allt det där parallellt under ganska lång tid. Allt liksom stängdes inte ner och försvann på samma dag. Stadsdelsförvaltningen med jättemycket personal som ändå fanns där, som reste in till Rinkeby och åt lunch på de lokala restaurangerna och kunde möta lokalinvånarna på torget och kanske svara på deras frågor och så här, bygga relationer till människor som kommer från samhällen där de saknar tillit till myndigheter av förklarliga skäl. Så försvann allt det. Och så försvann posten och bankkontoret. Och sen 2014 stängde närpolishuset igen. Och så kom de inte förrän, alltså förra hösten.
Oh,
Och allt det här i ett område där det som har en, Sveriges mest kanske socioekonomiskt utsatta personer som är fattiga. Deras inkomster är mycket lägre än den medelinkomsten i Sverige. Många kommer från samhällen där skolan inte har existerat. Där det är trångbott, där skolorna år efter år har uppvisat väldigt låga resultat när det kommer till hur många som klarar behörighet till gymnasiet. Där du har enormt stor press på socialtjänsten. I kombination med föräldrar som inte förstår det svenska samhället. De förstår inte språket. De kan inte ta till sig instruktioner om hur liksom, vilka rätt eller vilka skyldigheter man har. Och allt det här i en kokande gryta där alla de här utmaningarna finns, så sker då de här skjutningarna och väldigt snabbt eskalerande. Så om man ska försöka hitta förklaringar måste man också förstå alla de här olika faktorerna.
Exakt.
Som inte är så enkla. Alltså, det finns inga enkla svar på det. Men det är ju ett samhälle som har kunnat bli under flera decennier, och där människor som bor där själva känner ett stort svek från majoritetssamhället.
Ja, såklart.
Vilket man, att man lämnar dem i sticket.
Ja.
Och det måste man förstå, att det är så de upplever det.
Ja, precis. För att det är så här, det är som att de befinner sig i ett område som bara monteras ner av samhället, medan vi alla andra bara står och tittar på. Typ.
Ja, de har flytt ifrån sina samhällen, och där blir det liksom en del beskrivs som ett eget krig som de inte kan fly ifrån idag. För de är fast där. Och hur, alltså, man måste också komma ihåg, det är väldigt viktigt att betona att den stora, stora majoriteten är så vanliga, enkla människor. Och det är några hundratal personer som förstör för alla andra. Så det är liksom, de flesta är så enormt trötta på det här. Som har små barn nu. Alltså, det här, de säger, häromdagen var jag i Tensta och pratade med en kvinna som beskrev hur hon hade varit på väg till simhallen med sin 8-åring. Och plötsligt, alltså, de hade varit så nära några killar som de hade till och med överhört vad de hade sagt. Hur man hade berättat att, bror, vi måste skynda nu. Bror, vi måste skynda oss nu. Och alltså, några sekunder senare, för de höll på med och åkte någon, jag tror det var en moped eller någon skoter. Och sen, några sekunder senare, blev en av dem skjuten. För de kunde se att någon var ute efter dem. Och den här stackars mamman och hennes 8-åring gick alltså där i sin egen liksom bubbla på väg mot det de ska göra, simskolan. Och så händer det här. Och 8-åringen ser det som sker. En annan gång i våras så var det förskoleelever på en annan skola i Husby som var ute och lekte när en ung man blev jagad genom Husby av flera personer och sen avrätta liksom inför hur mycket vittnen som helst. Bland annat barn som är ute och leker. Alltså hur alltså vem vill det här? Hur ska man, alltså man pratar om ångest i en podd, alltså vad väcker det för ångest för trauman hos barn som liksom i den åldern ska behöva se någon bli mördad, avrättad? Är det det man upplever i krig, eller ska man verkligen uppleva det i Sverige?
Precis. Och det känns så jävla viktigt att prata om just det också, för det samtalet kan jag sakna, speciellt i den politiska debatten, att man, det enda man pratar om är liksom hårdare straff eller hur ska vi komma åt det, men också så här, vi måste ju prata om de som står vid sidan om, som de här liksom förskolebarnen. Vad fan är det att vara typ 4 år gammal och se det här? Vad gör det med en som barn? Alltså det är helt,
hur kommer det påverka dem framåt liksom?
Exakt. Men i början av den här konflikten så var det ju ändå saker som liksom pekade i rätt riktning. Bland annat så var ju en del av killarna som har varit aktiva i konflikten med i den här föreningen Tro, Hopp och Kärlek. Vad var det för någonting?
Ja, men det var efter att det skett flera rån i området. Och människor var oroliga, man pratade om att man skulle stänga igen ännu mer verksamheter. Så var det flera av de unga i området som tog initiativ till att patrullera med gula västar och hålla vakt om olika tider på dygnet, gå i skift. Och man ska komma ihåg, det var killarna som själva var stökiga och inblandade i brott som deltog i detta. Men som jag har fått beskrivet för en av dem som var engagerade i det här, Och att för första gången så såg man på de här unga killarna att de hade någon mening. Att de tog det här på största allvar. För de hade inget annat.
Nej, men där fick de som en uppgift liksom.
De fick en uppgift som var meningsfull, för att det var något som gynnade deras föräldrar. För de behövde gå till apoteket. Så man, jag tror att apoteket hade blivit utsatt för ett rån ganska nyligen. De var oroliga att apoteket skulle stänga igen. Hur skulle de göra med sina föräldrar och sina far- och morföräldrar som de också bor med och tar hand om? Och den meningsfulla uppgiften varade i några månader. Och det var så positivt uppmärksammat i pressen. Och dåvarande justitieminister Beatrice Ask var på plats och pratade med några av de här killarna. Allt var frid och fröjd. Och sen upphörde det här projektet, och några månader senare så var killar som deltog i det här plötsligt inblandade i att råna en av dem som drev en frisörsalong på Rinkeby torg.
Mm.
Så från meningsfull uppgift till att bli förövare.
Mm.
Ja.
Men just den här konflikten också mellan 28 och dödspatrullen har ju också beskrivits som att den särskiljer sig lite från andra gängkonflikter. På vilket sätt är den liksom annorlunda?
Jag tror att den liknar andra gängkonflikter på många sätt. För att väldigt ofta kan du höra att det som egentligen startar den här konflikten 20 unga killars liv senare och barns liv senare kanske var en svartsjukedrama som är fallet med Biskopsgården, där barn har blivit sprängda till döds bland annat, och en polis sköts i somras. I den konflikten som har uppstått mellan olika fraktioner i Biskopsgården. Och i den här, det som kanske mer skiljer den här från andra konflikter är att den från början, inte idag, men från början var så himla mer, kanske mer etnisk på det sättet att den framförallt involverade unga killar med svensk-somalisk bakgrund. I och med att det var ett sånt koncentrat av människor från Somalia som bodde och bor i det här området, så berörde det framförallt den gruppen, i och med att fler och fler barn med det ursprunget sköts till döds. Och det är ett tight community. Många är väldigt konservativa, religiösa, man går till samma moské, man har föreningar som man går till, och det är alltså återigen, tänk att Rinkeby är en plats där det bor ungefär 16 000 människor. Kom ihåg det. Det är viktigt att alltid påminna sig om det.
Precis.
Och på den ytan så kan du, om du går hemifrån till bussen, till tunnelbanan, till restaurangen, till mataffären, till moskén, så passerar du flera platser där unga killar har blivit mördade på den vägen varje dag. Och när det sker i ett så litet samhälle, så mycket mord, och framförallt inom det somaliska communityt då, så påverkar det såklart relationerna på många nivåer. Och gör också att, för att förstå varför är föräldrar så rädda, och de säger varför vittnar de inte, och varför vågar de inte ställa upp på intervjuer och prata. Så är det för att de har andra barn. Det är stora familjer många gånger. De har yngre barn, som en del av barn är själva struliga på väg in i fel väg, som de är rädda om att de ska själva bli måltavlor eller kanske vilja hämnas på sina bröder. De har andra att tänka på. Och de möter de här människorna varje dag. Det är många av de här morden som är ouppklarade.
Precis.
Nästan alla av de här är ouppklarade fortfarande. Tvåtal har klarats upp. Och det betyder att de som har mördat deras barn kanske finns där i grannhuset. Om de står och klagar och kräver att polisen ska göra någonting, vad kan hända med dem då? Det är typ sådana tankar de har med.
Alltså fatta och gå runt och vara livrädd på det sättet när man också redan har varit med om något så traumatiskt som att förlora ett barn. Fy fan.
Den ångesten och det, alltså, häromdagen så var jag på det mötet som jag tidigare nämnde, när det var politiker som kom och träffade lokalinvånare, så var det en pappa i området som just lyfte det här, att han tyckte att, han bara, jag vet inte vad, han har ju bott jättelänge i Sverige och i området, jag vet inte vart jag kan vända mig för att få hjälp. Jo, men gå till vårdcentralen. Men om jag kommer dit så har jag 15 minuter med läkare. Och sen ska du kanske få remiss någonstans. alltså, du har människor som kommer från krig, de har trauman med sig redan, och sen har de barn som växer upp i vad de själva kallar för ett krig och får nya trauman, och små barn som upplever de här sakerna. Att det finns liksom inte tillräckligt krisstöd.
Nej.
som en del skulle önska. Och sen finns ett stigma att prata om psykisk ohälsa också. Mm. Alltså, vissa kulturer finns inte ens det ordet.
Nej, precis.
Och hur gör man då? Mm. Om du är som svensk akademiker och inte pratar andra språk, ska försöka få en relation, få dem att öppna upp sig. Hur gör du det?
Mm.
Alltså, man måste tänka på de här sakerna, att det får så stora konsekvenser på så många olika nivåer.
Ja.
Utöver det tragiska att man förlorar sitt barn.
Mm, exakt. Precis.
Men du har ju också pratat med så enormt många som har någon liksom relation till den här konflikten. Alltifrån liksom killarna själva, föräldrar, syskon, civilsamhälle, skolpersonal, religiösa ledare. Alltså, skulle du säga att det finns olika uppfattningar om varför våldet trappas upp och varför det fortsätter?
Ja, det finns det alltid. Ja. Det finns liksom inte en sanning till den här konflikten. Det finns 100 olika.
Mm.
Och jag har träffat sådana som har sagt, men jag vet hur allt har gått till. Okej, men berätta gärna.
Mm.
Och sen vet de inte. Alltså, jag har suttit och pratat med polisutredare som har liksom gått igenom hundratals förhör och har en teknisk undersökning och kring ett mord och så vidare. Och den inblicken har ju inte en kille som kanske känner någon.
Nej.
Och som kanske har en lojalitet till någon. Så att alla har olika förklaringar. Om du pratar med killarna själva, om du pratar med poliser, om du pratar med civilsamhälle eller föräldrar. Alltså det som är ganska så tydligt, ska jag säga, i den här historien, och säkert många andra också, det är att många pekar finger. Och man så står utanför, som jag har försökt göra, så ser jag att alla pekar finger på varandra.
Mm.
Alla har samma problem, samma mål att lösa det här, men alla pekar finger på varandra. Socialtjänsten, det är polisens fel, det är de här föräldrarnas fel, de tar inte sitt ansvar, det är skolans fel, det är killarnas fel, och så vidare och så vidare och så vidare.
Ja.
Mm. Men egentligen så är det samma mål, att det här ska upphöra.
Precis.
Och alla har ett ansvar i det på något sätt, och jag har inte svaren på hur man ska komma åt det här, men att det är det jag faktiskt hoppas med boken, att människor som läser det, som inte har någon relation till den här miljön, att de ska faktiskt hitta något sätt att diskutera det som är relevant, för det finns så många olika saker man kan prata om, beroende på vad man själv jobbar med och så vidare.
Mm. Exakt, precis. Men du skriver också i din bok att ungefär 1 av 5 av de som är inblandade i konflikten har minst en neuropsykiatrisk diagnos. Vad tänker du kring det?
Jag tänker att det är jätteintressant och relevant för att försöka förstå varför en del personer är som de är.
Mm.
Alltså, jag menar inte att bara för att man har diagnos att man blir mördare.
Nej.
Men jag vet också att väldigt många som man har undersökt på anstalter har ADHD till exempel.
Mm.
Och har bristande impulskontroll. Det är viktigt för att försöka förstå, när jag ser det här skolfotot på en ung kille i sexan som ler och har sin rutiga tröja på sig och skjortan under, och sen vet jag att några år senare så är den här killen en dömd mördare och har varit misstänkt i flera mord. Hur fan kan det ha hänt?
Mm.
Då är ju så här, att veta att den personen har flera diagnoser och prata med människor runt honom som kan sätta någon form av nyans i det här för att försöka förstå honom, eftersom jag får prata med honom själv om det här.
Mm.
Då är det relevant.
Ja, precis. Det känns ändå som en liten pusselbit.
Ja, jag tror också att det kan, alltså jag, reaktioner jag har fått från olika personer som jobbar inom statens ungdomshem och liknande, och socialtjänsten och skolan och så vidare, och även från det svensk-somaliska community i det här fallet, men också andra, det är just att det är jätteviktigt att prata om den psykiska ohälsan.
Ja.
För man lever i ett område där det är väldigt viktigt att vara macho. Alltså, machokulturen är ju viktig överallt,
ja,
men att den kanske är framförallt framträdande inom när killar i grupp.
Precis.
Och här har vi liksom en väldigt tydlig så här maskulinitet där det är viktigt att vara stark, inte visa sig svag. Det är de här, vad säger man, de här hypermaskulina sakerna får jättemycket framträdande aspekter, och där är jätteviktigt att man får in, tror jag, och det är också vad många efterfrågar som jag pratar med, att man pratar om den psykiska ohälsan, om machokulturen, och att man vågar visa sig svag eller sårbar, att man inte förminskar det.
Precis. Ja, men för i den här miljön så beskrivs det ju som att det är liksom en statusgrej att mörda någon, och allt man kan tänka är bara, men hur kan det ha blivit så?
Ja, hur kan det ha blivit så? Det är en jäkligt bra fråga som jag önskar att jag hade svar på, som jag gärna vill ta reda på mer. Men
du har också mött det, att det är en statusgrej?
Ja, absolut. Ja. Alltså det har hört flera att säga. Och det som den bild jag får är att de här killarna som är väldigt unga idag, som växer upp i den här extrema miljön där mord är en del av businessen, då blir det också mordbusiness. Man kan ta beställningsmord, få pengar för det. Det är en väldigt så här snabb karriär som man kan göra för att få status. För om man växer upp i ett område där du inte har pengar. Alltså det är inte så att de här killarna tjänar, det är få som tjänar pengar på droghandeln. De som är längst ner i hierarkin, som är så att säga springpojkarna, 16-17-åringar, det enda kapitalet de har, det är att de kan göra, om de vill göra karriär, begå de här hemska sakerna för att få en status väldigt snabbt och stiga upp i hierarkin. De tar på sig brott åt äldre killar, som vapenbrott och annat, för att transportera droger, men också utför mord. Och det är liksom flera, jag har sett sådana flera exempel på det, hur unga killar kan göra extrema saker för att liksom få acceptans från de äldre. Och det kanske är liksom något som man inte har sett förut i Sverige på det sättet, hur unga killar vill vara så kallade 100-gubbar.
Just det.
Och du vet, så här, sen kallar man det 100-gubbe på sociala medier. Alltså,
men du har ju ändå kommit i kontakt med en del av de här killarna i konflikten. Alltså, hur gjorde du det? För de vill väl ändå inte prata?
Nej, men jag har försökt placera mig på platser där de har varit. Det vill säga på rättegångar. Och gå fram och prata med dem i det sammanhanget. Skrivit brev har jag gjort. Eftersom det är väldigt svårt att veta var de här bor. Många har gröna kvartar, som de säger. Där, alltså, de kanske står skriven på en adress men bor någon helt annanstans. Men jag har skrivit brev på den adress där de är folkbokförda. Oftast är det hos morsan. Och sen vissa av dem har hört av sig. En del har skrivit till anstalterna när de har befunnit sig där. Och alltså, till slut har det lett till några möten.
Ja, men vad har deras inställning till din granskning varit?
En viss nyfikenhet. De som har, jag skulle säga, de flesta har inte svarat. Nej. Men de som har svarat har varit nyfikna på vad jag håller på med. Och jag har faktiskt försökt inte säga för mycket, alltså på telefon, utan så här, för att jag vet att de inte helst vill prata så mycket på telefon. Utan så här, kan vi ses? Ska jag berätta lite mer? Och ett möte brukar oftast leda till att man får, så här, de förstår mig bättre och jag förstår dem bättre. Men att jag utgår alltid som reporter från att jag ska inte ha en förutfattad bild om vad människor vill och inte vill, utan min uppgift är att försöka nå fram till dem och ge dem en möjlighet att komma till tals. Och vill de det, jättebra. Då kan de bidra till att nyansera bilden av sig själva. För annars är det kanske polisen eller dokument från domstolar som jag får utgå ifrån.
Ja.
Och det är kanske en bild som de inte delar alla gånger. Så jättetacksam för de som har velat prata. Och jag upplever också att alltså det här är, trots det de kanske har gjort, flera av de här, så är det i grunden personer som man kan relatera till och prata med så här. Och försöka förstå varandra. För att jag upplever i alla fall att de flesta som jag har träffat faktiskt inte heller vill att det ska se ut som det gör.
Nej.
För de har syskon som de inte vill bli ska indragna. Och de också själva tycker att det har gått för långt.
Mm, mm. Precis.
Och att någon faktiskt genuint försöker förklara detta.
Mm.
Genuint vill, för det är den känslan jag har fått. Och då har en del velat bidra med sina pusselbitar.
Mm.
Till att påverka den bild som jag kommer att presentera.
Ja.
Men vi läste en intervju med dig i DN, så beskrev du att många av de här ungdomarna lever i något som du kallade för ett mellanförskap.
Mm.
Vad kan du förklara? Vad är det?
Ja, men det är en beskrivning som jag hört några gånger. Jag har försökt förstå varför blir de här killarna inblandade i så grovt våld. Och den slutsats som jag kommer fram till utifrån det är att de här killarna varken relaterar till den egna kulturen och sina föräldrars hemlandskultur. För som sagt, många av de här är födda och uppvuxna i Sverige.
Mm.
Och uppvuxna i ett extremt utanförskap. Långt, alltså isolerade från majoritetssamhället. Och de relaterar heller inte till majoritetssamhället Sverige. Mm. Så att de är mitt emellan.
Ja.
En kille beskrev det som lingo.
Mm.
Man är lingo.
Mm.
Och en person som jag pratade med som kom ett sånt svar på, han bara, men jag, den killen, han har på läste på baksidan på boken där jag frågar så här: men bortom den spektakulära fasaden av droger, vapen och rapmusik som visas upp på sociala medier hänger frågan obesvarad i luften. Varför mördar ni varandra? Han läste det och så sa han så här: jag vet svaret på den här frågan. Han bara, det är för att det är så många, det är så att i resten av Sverige när unga mår dåligt så tar de sitt liv. Men där vi växer upp så skjuter man ihjäl varandra istället. Och det tycker jag var så här, ja, alltså det var ett svar som verkligen trängde in i mig och berörde mig så enormt mycket.
Ja.
För att det sa så mycket. Och det är det man kanske måste fråga sig då. De här som lever i mellanförskap eller vad man ska kalla det. Hur mår de egentligen?
Mm. Ja, exakt. Det känns som att det är så mycket som är grundat i en enorm hopplöshet och ingen som helst tilltro till framtiden. Alltså jag vet att många säger det med att så här, jag kommer förmodligen inte bli 25 år.
Mm.
Alltså att de har bara så här sorgligt nog bara absolut förlikat sig med den tanken. Och ja, de bryr sig liksom inte.
Alltså man ska kanske inte så här, det här är inte för att tycka synd om dem på något vis. Det är synd om människorna som drabbas av våldet.
Precis.
Men det finns ju många saker som man måste förstå. Det är ju att om du har begått brott och har ett register när du är redan 20 bast och så ska du söka jobb.
Mm.
Det är inte jättelätt. För det är många så här enkla jobb vill idag att du tar fram eventuellt belastningsregister.
Ja, just det.
Vilket gör att de är lite isolerade från arbetsmarknaden. De har redan så här svikit familjemedlemmar.
Mm.
De har liksom ingen plats i det svenska samhället. De har ingenting. De har sina egna vänner.
Mm.
Så de är låsta på många sätt i den här fällan som de har satt sig själva i från början.
Mm.
Och dessutom har de vuxit upp i en miljö där flera polare har blivit ihjälskjutna under uppväxten. Det vill säga, de bär på sig säkert ett antal trauman.
Mm.
Jag vet från avhoppare som jag har pratat med bland annat, och även killar i det här som har berättat för mig hur de vaknar mitt i natten och skriker och svettas, och sådana som går till terapeuter som är alltså specialistterapeuter, inte vana så här familjeterapi utan mer så här krigsskadade människor, för att de bär på den typen av så här PTSD-liknande vad ska man säga,
symptom.
Mm. Och hur, jag tycker det är så himla viktigt att förstå, för att det, om man ska hjälpa de här på något vis, om man ska stoppa det här, så måste man också förstå var man måste utgå ifrån.
Mm. Precis. Men i samma DN-intervju så nämner du även gangfluencers.
Ja.
Vad är det?
Det är ett begrepp som jag tycker passar väl in på en hel del av de här gängmiljön som jag har följt under lång tid genom att följa deras konton på sociala medier, bland annat Instagram. Mm. Så finns det flera personer som har 10, 20 plus 1000 följare som är väldigt öppna. De har, kan ha Q&As med sina följare. De kan få frågor om fängelsestraff, hur det var att sitta på Kumla, hur det livet som den lever är, om man skulle rekommendera det till någon annan och så vidare. Och så vidare.
Mm.
Det är liksom en, det tycker jag, jag ser ingen skillnad från de som säljer produkter.
Nej.
Och gör reklam för kläder som de får gratis mot de här som lever det här livet.
Mm.
Och väldigt öppna med det och öppna med sin, om de tillhör ett MC-gäng eller att de visar upp vapen eller maskerar sig och visar upp vapen för att de förstår att polisen kollar också på de här kontorna.
Ja.
Så de, och idag är polisen och Nationellt Forensiskt Centrum där de faktiskt analyserar bilder och kan fastslå ibland att det här är ett äkta vapen.
Ja.
Så kan de använda det i sina utredningar för att kunna bevisa att du har gjort dig skyldig till vapenbrott.
Mm.
Så att de här killarna blir lite mer försiktiga, men det är inte alltid det är så.
Nej.
Så därför passar då gangfluencer ganska väl, för att det är de här gangsters och öppna med det, men också influencers på samma gång.
Mm. Ja, jag tycker det ordet är väldigt
talande.
Ja, men det beskriver ju det väldigt bra.
Ja. Liksom.
Det tyckte jag även en kille som jag anser är gangfluencer när jag sa det till honom.
Ja.
Jag bara, jag syftar nog på dig när jag säger gangfluencer. Ja. Han bara, ja, det var ett bra ord. Det var ett bra ord. Jag tyckte själv att det passade.
Ja.
Skrattade.
Men det finns ju också en väldigt stark koppling till liksom den här kriminella verksamheten och musik. Och den kopplingen, alltså hur ser den kopplingen ut? Skulle du beskriva det?
Till specifik musik i så fall, absolut. Om man pratar om den specifika gängkonflikten, så parallellt som den här konflikten, som den här utarmningen av viktiga samhällsfunktioner skedde, samtidigt så skedde också en väl så här på många sätt positiv utveckling när det kom till musiken, för du hade en ung generation som var jättetalangfulla som inte hade skivbolag bakom sig utan spelade in låtar på ungdomsgården i en studio där och la ut det på YouTube och fick jättemycket följare långt utanför sin egen ort.
Mm.
Och några av de mest kända rapparna idag kom liksom från samma kollektiv som hjälptes åt och gjorde samarbeten tillsammans, uppträdde när det var ortens poet och på samma scen. Men när den här konflikten mellan 28 dödspatrullen eskalerade så tvingades också personer som bodde där. Jag vet inte om man får säga namn här. Men,
jo, det får man.
Ja, men då tvingades också idag känna rappare som Yasin Mahmoud och Jafar Sadik, alltså Jafarbyn, ta ställning. Och på grund av olika skäl så tog de ställning för Shottaz. Den ena av dem var utsatt för en brutal förnedring och under pistolhot som sen ledde till att två personer från dödspatrullsidan dömdes för detta. Och det gjorde såklart att han tvingades positionera sig tydligare och det gjorde att andra också tog ställning för att man tyckte att det här var över gränsen och så vidare. Mm. Och utöver att de har liksom så här blivit tagna med vapen och fast för grovt vapenbrott tillsammans liksom, och blivit kontrollerade med personer som är väldigt hårt länkade till Shottaz sidan så har de i sina musikvideor referenser och personer som kopplas till Shottaz sidan vilket gör att polisen också av den anledningen har fått mycket större intresse kring musiken för att kunna i de här brotten som då är vapenbrott till exempel försöka se och visa på en koppling till den ena sidan och att vapen var tänkt att användas som en del i konflikten mot rivalerna i dödspatrullen.
Mm.
Och sen finns det då vi pratar om Järva igen. Där finns det också i andra stadsdelar andra rappare som är väldigt kända och även prisade som också är väldigt hårt länkade till andra grupper som ju också finns i området. Det här är alltså ett område där bara i år har skjutits ihjäl 9 unga killar. 6 av dem i Tensta. I Tensta med 19 000 invånare tror jag att det är.
Mm.
Fattar det.
Mm.
Och det är inte som att man har fattat det utifrån medierapporteringen direkt. Men i de här områdena finns det duktiga rappare som ju, för att de bor i området, så blir de mer och mer förknippade med lokala grupperingar och har i vissa fall fått tongivande roller i de här gängen.
Mm.
Och i senaste musikvideo står de och poserar med personer som ses som ledande gestalter i de här gängen i sina musikvideor. Och i sina texter har de då metaforer mot rivaler, och det här spinns ju vidare på sociala medier hela tiden. Så det här sker liksom utöver musiken, utöver gatustriderna där unga killar faktiskt dör, där barn blir traumatiserade, så sker liksom en upptrappning också på sociala medier.
Mm.
Och genom musiken. Så de här, allt det här hänger ihop och gör att det här får konsekvenser. För att människor tolkar musiken.
Mm.
På ett sätt.
Mm. Precis.
Ja, det blir ju liksom hela den här diskussionen också kring att man måste skilja på verk och person, men att man å andra sidan också typ att det blir en glorifiering typ av hela kriminaliteten, mm, eller det kriminella livet. Men det känns ju också, man tänker typ själv, bidrar vi på något sätt till det här genom att hylla de här artisterna?
Alltså jag tycker att jag struntar fullständigt i vad man lyssnar på, och man kan göra jättebra musik trots att man är gangster eller mm, vad man nu må vara.
Mm.
Men man kanske behöver vara medveten om vem är det man lyssnar på, vad, ja, betyder det här?
Mm.
Alltså, det betyder inte att man ska sluta lyssna på någon, men att man ska vara medveten. Och jag har upplevt när jag har skrivit den här boken att jag hade själv inte den här inblicken.
Nej. För det är det gemene man inte har, skulle jag ändå säga.
Jag fick den när jag gjorde enormt mycket research och intervjuer, och sen, oj, musiken har ju faktiskt en viktig roll i det här.
Mm.
Och det är den jag försökt skildra också. Sen vill jag liksom inte ge mig in i den debatten om verk och person och så vidare. Men jag tycker att med kunskap så kan man också ta ställning till, är det något som jag vill att jag ska lyssna på eller att mina barn ska lyssna på.
Mm.
Och bedöma, precis som man tänker kring andra musikgenrer. Jag hörde en polis som beskrev det som att skulle man ha prisat om det hade varit vitmaktsmusik,
precis,
skulle man ha gjort det.
Mm.
Det kan ju vara jättebra innehåll och bra toner och allt det där.
Mm. Men,
välproducerat, ja, men jag vet inte. Men det är viktigt att bara ha det med på bordet när man diskuterar, tror jag.
Mm.
Och därför är det viktigt med liksom kunskap.
Han beskrev väl det i din bok som att, ja, vit maktmusik, eller om det skulle vara så här IS-musik som hyllade IS. Eller, jag tycker det var en väldigt intressant, alltså det var intressant när jag läste det, för så har jag ju aldrig sett på det själv.
Nej.
Men som du säger också, jag hade inte kunskapen innan din bok, och också då nu när jag liksom har satt mig in mer i det här, att gud, musiken är så kopplad till liksom en blodig konflikt. Eller ja, konflikt är väl milt sagt kanske.
Krig.
Ett krig. Men som sagt, vi var inne på detta lite innan, men det är ju bara 3 av 10 mord som är lösta. Alltså, vad tänker de inblandade själva om, eller liksom de anhöriga om det, skulle du säga?
Ja, men senast igår frågade jag, när det var en antivålddemonstration här i stan.
Ja, just det.
Som jag var på. Då frågade jag bland om det, och det gör liksom att det är ju för de som är drabbade, så skickar det signal att det går att fortsätta så här.
Mm.
För du kommer inte åka fast. Och hur ska du då övertyga människor som är rädda att prata med poliser? Det är problematiskt. Mm. Och jag vet inte när det här kommer sändas, men jag har ju i en dokumentär som jag håller på att spela in har också intervjuer med personer som jobbar med de här utredningarna, som faktiskt också tycker att det har blivit normaliserat, våldet inom myndigheten. Att, varför har man inte tagit till mer åtgärder tidigare för att stoppa det här?
Ja, det är ju det.
Hade det här hänt någon annanstans, det är bland någon som säger, hade det här fått fortsätta så här? Och det tycker jag är liksom intressant att någon vill lyfta det perspektivet.
Mm. Men liksom, vad säger föräldrarna till de här, alltså, vad hade de velat se från samhället?
Väldigt vanligt att man får höra det, typ hårdare straff, lås in dem. Alltså, en pappa säger i boken att man ska utvisa de här killarna som har mördat hans barn. Mm. Man bara, de är födda i Sverige.
Mm.
Mm.
Men, alltså, från förälders perspektiv så vill man ju ha väldigt radikala åtgärder. Eftersom man anser att samhället har misslyckats med att göra någonting åt detta. Och att man måste klara upp de här brotten på alla tänkbara sätt. Men också... men också så här, göra någonting så att det här inte fortsätter. För nu är barnen borta, säger någon. Det var bland någon som sa det igår, att nu är de här, jag kan inte få tillbaka min son, men vi måste göra någonting åt den andra yngre generationen.
Ja,
så att det här inte fortsätter.
Nej.
Och det är inget som de kan lösa själva.
Nej.
Utan det är, de vädjer ju om hjälp från alla andra, att vi måste göra det här tillsammans.
Mm.
Men ja, för som du beskriver också i din bok, att liksom förskolebarn typ leker, att de liksom skjuter varandra, att de är tjottas eller dödspatrullen.
Ja, det är faktiskt på en högstadieskola.
En högstadieskola, okej. Okay.
Men det får ju alltså musiken och våldet och att man blir bevittnar mord när man är förskolebarn. Allt det får ju såklart konsekvenser på olika sätt.
Ja.
Och påverkar barn i olika åldrar. Och hur, alltså, vad gör det med en generation som växer upp i det här och som växer upp i en miljö där man redan vet på förhand att det kommer vara färre som kommer klara grundskolan, där man vet att föräldrarna är långt utanför samhället, många kan inte språket, många ensamstående mammor. Alltså, vi vet alla på förhand att förutsättningarna inte är bra.
Mm.
Kan vi liksom, ska vi fortsätta bara som vanligt och blunda för det? Eller vad ska vi göra åt det?
Försöka göra något annat.
Alltså, jag tycker det är liksom, alla där som lever där, som man pratar med, känner sig nästan fångar i ett litet community.
Ja.
Där, även fast man kämpar på, man har jobb och sen är man kanske ensamstående mamma och vill flytta därifrån, men man har inte tillräckligt hög inkomst för att kunna få en bostad utanför området. Att du liksom, hur ska du ta dig därifrån?
Mm.
Men upplever du att många är rädda i området också?
Ja, jätterädda. Alltså, jag har en kollega nu som vi håller på att spela in en nyhetsdokumentär som ska gå i SVT om några veckor i oktober. Där vi har följt de senaste skjutningarna. Och han har varit i Somalia 4 gånger. Gjort massa olika reportage. Han har varit i krig i Libyen, i Syrien. Alltså han har verkligen varit överallt.
Mm.
Och han är helt chockad över hur svårt det har varit att få människor att prata i Järvområdet. Han bara, jag har sett människor med PTSD i krig. Han bara, men de vi träffar, många har PTSD.
Mm.
För att, och de är så rädda för att ens prata om sin egen oro. Och det finns också en annan dimension i det här som jag tycker är ganska viktigt att man ska kunna prata mer om. Det är att när du är i ett community där många har koll på dig och det finns olika intressen, så har jag sett någonting som jag tycker är oerhört farligt för demokratin.
Mm.
Det är hur en person som vågar sticka ut hakan enkelt kan bli, alltså förutom att man utsätts för drev på sociala medier av de som bor långt därifrån och kan komma med rasistiska kommentarer, varför man bär slöja och allt det där, det här som man kanske förväntar sig i den här sjuka världen vi lever i, så finns också ett hat och misstro från det egna lokalsamhället. Där man sprider rykten om att du tjänar pengar för att du är med och ställer upp. Eller, du vet, du baktalar för att liksom shama den personen som vill lyfta de här viktiga frågorna.
Precis.
Så det finns så enormt många olika intressen som jag hela tiden också slits emellan som reporter. För att jag blir utsatt för, alltså jag får ju känna på konsekvenserna av misstron såklart, men också de jag intervjuar blir drabbade av det.
Ja, precis.
Och det kräver så enormt mycket mod. Alla som lyssnar ska fatta att varenda person som till slut ställer sig framför en kamera, ofta är det kvinnor av någon anledning som gör det, de är så enormt modiga. Mm. För de kommer bli utsatta för så jävla mycket hat på sociala medier, men också från människor som bor där. Så att det kräver så jäkla mycket, så alla som tycker saker kan bara liksom så här,
ja,
håll käften.
Precis.
Alltså ha respekt för de här personerna som till slut vågar träda fram,
ja,
och säga sin mening och ta det de säger på allvar.
Ja. Mm. Och gud, alltså jag fick så rysning av det, att liksom också att veta så här, okej, nu gör jag det här för att jag, ja, men säkert för att man känner att så här, för vem fan ska annars göra det?
Ja.
Men
ja,
samtidigt veta att så här, jag kommer få utstå så jävla mycket genom att göra det, mm, och ändå göra det.
Ja, det är fan stort.
Det är så högaktningsvärt.
Ja.
Tänk kvinna som ni vill ha med.
Mm.
Hon är ju ett sånt exempel på en sån enormt modig person, mm, som ju gör det här trots alla de här faktorerna.
Exakt. Mm.
Men det är klart att det är individuellt och så, men de som du har pratat med, vad har de generellt för tilltro till de svenska myndigheterna?
Alltså de som är kanske mer drabbade av det här, låg tilltro.
Mm.
Alltså till polisväsendet, för att ofta så har inte brotten klarats upp på deras barn. Hur kan det vara så? Det öppnar upp för att man använder sig av parallella lösningar, det vill säga diskuterar skadestånd och annat utanför rättssystemet och försäkringssystemet vi har i Sverige.
Mm.
Och sen men misstro mot skolan för att man tycker att barnen inte får den betygen som man förväntar sig.
Mm.
Det finns också ganska ofta en uppfattning, tycker jag, om att skolan har ett uppfostransansvar.
Ja.
Mm.
Och det är ganska intressant, för att det är ju också den förklaring jag får, att ja, men i hemlandet där är ju koranläraren är också en del av, också ett visst uppfostransansvar, och grannarna har det och släkten har det, att man hjälps åt, hela byn fostrar barnet.
Precis.
Men i Sverige
här vågar man inte ens skälla på sitt barns kom. I Sverige är det ett övertramp liksom.
Ja, men det är liksom ett mer individualistiskt samhälle, ja, på det sättet.
Mm.
Och så att som, ja, det är också en sån kulturkrock som man väl säger. Att man inte riktigt vet vad man kan förvänta sig.
Nej.
Men ja, misstron är ganska så vanlig mot medier, mot myndigheter, mot alla. Och det tar tid att bygga ett förtroende.
Mm.
Och jag tror att man måste vara som reporter lite självkritisk, att vi kanske inte har varit så närvarande under lång tid. Det här är ändå ett samhälle som har brunnit under lång tid. Och vi har kommit när det har hänt någonting, när det verkligen har exploderat eller människor har blivit skjutna. Och det här vardagliga som sker, såklart så händer jättemycket positivt där också.
Ja.
Och det är ju vi inte lika bra på att bevaka.
Nej.
Så att, ja, det måste vi verkligen bli bättre på.
Mm. Men vi tänkte också, alltså, det är såklart jättesvårt att säga, men går det liksom att säga vad som fortfarande driver den här konflikten? För jag menar, de killarna, alltså om vi tittar då på 2015 när det här startade, vissa av killarna som är involverade nu var ju små, små barn då.
Ja, det som idag driver den här konflikten, det är de som var barn som har blivit tonåringar och unga vuxna som har blandat sig in i den här konflikten och kanske ännu mer likgiltiga, som inte ens vet hur allt det här började.
Mm.
Det är inte, jag skulle inte säga att det är pengar och narkotikamarknaden längre, utan det är hämnd.
Mm.
Det är heder. Det har blivit som ett spel. Poängsystem där det är viktigt att du inte ligger under, för då har du förlorat. Det vill säga, din sida, om ni har fler döda än den andra sidan, då har ni torskat.
Mm.
Det är ett spel.
Med människoliv. Men vad har du fått för reaktioner av din bok?
Alltså enormt, enormt positiva reaktioner och det från alla möjliga håll, från folk som jobbar inom myndigheter till socialarbetare till också anhöriga. Jag var med om när en syster kom fram till mig med så här munskydd.
Mm.
Så jag såg inte riktigt vem det var och hörde inte riktigt vad hon sa först. Så visste jag att jag lyssnar på din bok. Du skriver om min bror.
Oj.
Och jag bara, okej, vad tycker du då? Jag tycker den är bra.
Mm.
Och sen hade vi ett långt, jätteintressant samtal. Där jag liksom fick lite mer inblick i hennes brors liv och hur systrarna och andra hade försökt få honom att byta bana. Ja, men de här sakerna.
Mm.
Men det var ett jättestarkt möte och jag har haft kontakt med en annan syster också som... Alltså, återigen, vi har så mycket fördomar människor och jag tror att alla, för att du har en misslyckad bror om man får säga det ordet, eller att någon blir kriminell, att alla syskon också är det. Det är verkligen inte så.
Nej.
Du har jättemånga syskon som är framgångsrika och som du kan vara kollega med, som du aldrig skulle upptäcka om de inte själv vill berätta det.
Exakt.
Och sådana exempel finns det. En del som jag, unga killar som jag har träffat på, har märkt också, tror typ att jag tjänar pengar på det. Så att det har blivit någon så här mantra som de drar, några av dem. Ja, du tjänar pengar va? Våra kompisar är bara, okej. Okay, alltså, om man vet att vad det innebär att skriva en bok, hur mycket tid man lägger ner på det, så är det inte för pengarna man gör det.
Nej.
Och jag har en inkomst redan, jag har haft fast jobb på SVT, bra inkomst, och alltså det är det sista orsaken till varför jag vill skriva en bok om den här konflikten, för man får så jävla mycket problem också på samma gång, man riskerar så mycket. Man riskerar hot och hat från människor, och det är så jäkla viktigt att allt blir rätt.
Exakt.
För att inte någon ska kunna anmärka på faktafel i boken. Men då har jag försökt säga till dem att jag vill verkligen, jag gör det här för att folk ska bry sig. Folk liksom så här, jag tycker själv att folk har slutat bry sig om att det dör unga invandrarkillar.
Ja, det blir ännu en
siffra.
Ja.
Och det är normaliserat för dem själva som bor där. Och man får så här, men vad spelar det för roll? Ingen bryr sig ändå. Ja, men det är därför jag är här, för att folk ska faktiskt ta till sig det. Och om du visste att människor faktiskt hör av sig till mig långt härifrån och frågar mig, hur kan jag göra, finns det något jag kan göra för att påverka, eller att det påverkar deras dagliga arbete, hur de diskuterar de här psykisk ohälsa, insatser mot unga personer, stöttning till föräldrar och annat, så är det, så, det är liksom resultatet av att man kan få någonting som man begriper. Och sen kan man utifrån det kanske så frö till förändring.
Exakt.
Och det för mig är så jäkla viktigt. Och sen frågar jag så här, har ni läst boken själva? Bara, nej, det har jag inte gjort. Så jag hoppas att fler av de unga läser.
Precis.
Tar till sig det på alla sätt de kan. Lyssnar och så vidare. För att faktiskt förstå vad jag vill säga. Och det jag vill säga är ju att... det här exemplet, den här konflikten visar hur illojalt det är att ge sig in i den här världen och hur liksom destinationen är densamma. På en begravningsplats i Tyresö där alla de här rivalerna ligger på rad bredvid varandra.
Vi har kommit till sista frågan. Jag är helt tagen av den här intervjun. Men vad inspirerar dig? Alltså framförallt i ditt arbete med liksom, de här frågorna.
Men efter alla motgångar man har, att försöka övertyga människor, att vara modiga och trots att man vet vad det innebär på förhand för dem, när man hittar de här som vill ställa upp och som vill berätta sin historia och som är en jätteviktig pusselbit för att förstå vårt samhälle, det är det som driver mig. Så all det här ängslighet jag kan känna, eller jag vet inte om det är rätt ord, men att det är oron jag kan känna för, kommer jag, så jag bara kämpar och ingen vill prata med mig och
skriver brev efter brev
men när väl är någon jag träffar, alltså man träffar en syster där på torget eller någon mamma som träder fram, eller någon pappa som vill säga någonting, eller någon som säger du, jättebra jobb, tack för att du vågar, alltså de här små ljuspunkterna som ändå ger mig hopp om att det här är så jäkla viktigt. Och när människor väl berättar sin historia, att den får plats och att den faktiskt, det finns en plattform man kan få, och den kan jag hjälpa till att erbjuda.
Mm.
Och så. Det är bästa belöningen som driver mig framåt.
Mm-mm. Tack så jättemycket, Diamant, för att du vill ge Stångenspodden.
Mm. Och jag vill bara säga att ni till och med bjuder in för att prata om det här. Det är också en belöning i sig, ett betyg för att man har gjort något viktigt. Och att det är inte jag som är viktig här, utan det är de här människornas historier som är viktiga.
Precis.
Som vi pratar om. Och som jag hoppas att fler vill prata om.
Mm. Jag med. Tack så jättemycket.
Tack.
Tack för att du har lyssnat. Vi vill gärna höra dina tankar. Skriv ett meddelande till oss på Instagram där vi heter Ångestpodden. Podplay.